Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Sätter ord på det som är advent. Det är något varmt och ljust, stämningsfullt, och samtidigt så är det också något djupt, djupt allvarligt. Att Herren kommer. Det är fantastiskt, men det säger också någonting om tillståndet i vår värld. Vi har fått höra evangelietexten om hur Maria möter Elisabet, två kvinnor som inte skulle bära barn. Den ena för att hon var ofruktsam, varit i hela livet och nu var gammal. Och en för att hon ännu inte haft någon man. Så möts dessa två som bär nu liv därför att livets herre själv har mött dem. Och livet i deras sköten ser och hälsar varandra. Och så säger Elisabet, salig hon som trodde, Herren ska låta det gå i uppfyllelse som blivit sagt. Vad är det då som ska gå i uppfyllelse? Ja, självklart det som hon har blivit lovad. Hon har blivit lovad av ängeln att hon ska få en son. Och att det ska vara den högstes son. Och vad är det för son egentligen? I första hand är det nog det som handlar om, att det är det som ska låtas gå i uppfyllelse. Inte bara det att hon ska få ett barn, utan att det är den högstes son. Som ska sitta på Davids tron, säger ängeln. Och vara kung över Israel för evigt. Det är alltså Israels hopp som Maria bär på. Det är hela världens hopp som hon bär på. Och vad är då det hoppet? Idag läser vi särskilt en av alla profetior, men det finns hundratals förutsägelser från ett par hundra år till tusentals år innan Jesu födelse som talar om den som ska komma. Den som Israel väntade på, den som skulle vara Israels hopp och också hela världens hopp. Och någon har räknat på det, jag har sagt det förut här, att bara 10 stycken av de här profetierna ska stämma in på en och samma person är så låg sannolikhet så att den går mot noll. Och vi har, beroende på hur man räknar, 300-600 profetior som alla stämmer in på en människa i historien. Och det är Jesus. En av de här profeterna som skriver har fått ta emot mycket av de här hälsningarna, det är Jesaja. Och GT-texten för idag, den gamla testamentliga texten för idag, är hämtad från Jesaja 52. Och det står om glädjen över det här, om hoppet. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är kung. Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar tillsammans, för de ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, för Herren tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. Herren visar sin heliga arm inför alla folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Herren ska vända tillbaka till Sion. Genom historien så har Gud arbetat med sin skapelse för att sedan syndafallet förbereda vägen tillbaka. Och det har från början gällt ett löfte för hela världen. Men det sättet som Gud arbetar på är i de enskilda i liten skala för att visa vad som sen händer i stor skala. Han arbetar med enskilda människor. Han utväljer och formar åt sig ett litet folk. Och han säger själv, det är inte för att ni var de främsta på något sätt, utan jag förbarmar mig över er, och trots er olydnad så ska jag visa min nåd på er inför hela världen. Och så pågår en dragkamp genom historien där de också många gånger på grund av sin synd och sin olydnad får uppleva Herrens tystnad. Som att han är långt borta. Och det har varit en sån tid. Det har varit tyst länge. De här stora profeterna som blev bevarade i Gamla testamentet, det var länge sedan de talade. Men så har någonting hänt. Åren inför Jesu födelse så har det här hoppet börjat vakna på nytt. Det uppstår förväntan. Någonting är på gång. Människor upplever hur Gud talar till dem. Johannes döparen som sen verkade och förberedde precis in i det sista. Det fanns andra som han hängde med som upplevde lite liknande saker. Som inte var i närheten att nå så många som han gjorde. Men det fanns någonting i luften. Det fanns också inför hans och Jesu födelse. En förväntan på att Gud ska uppfylla sitt löfte. Israels hopp. Att han inte har glömt sitt folk. Att vårt land och vår stad som är ockuperad av den romerska hedniska kejsarkulten. Det ska komma någon och lösa det här. Och man var säkert medveten om löftena till hela världen. Men som för de flesta av oss, det fastnade ganska nära. De talade framförallt om Israels hopp. Men det här är, som vi ser gång på gång, hela världens hopp. Det här är någonting som ska ske inför hedna folkens ögon. Alla jordens ändar ska se Guds frälsning. Det är oerhörda löften det handlar om. Att en värld så söndertrasad av synd och sin egen ondska, det vi gör mot varandra, inte lämnar åt sitt öde. Utan Gud ska gripa in. Och han gör det i ett litet folk, i en liten avkrok i Romarriket. Hos en liten familj. Och det får konsekvenser för precis hela världen. Och det här som Jesaja talar om, alla jordens ändar ska se Guds frälsning. Så det här ska ske inför hedna folkens ögon. Det är ju faktiskt det som har skett. Det tycks självklart för oss. Vi har i hela vår livstid och långt tillbaka fått se hur kristen tro är en världsvid religion. Det är fortfarande så att det finns många områden som är onådda. För 200 år sedan så var det betydligt fler områden som var onådda. Det har hänt jättemycket de senaste 1,5 seklet. Och det finns mycket mer att göra. Men det är egentligen häpnadsväckande vad som har skett sedan dess. Sedan den första julen. En fattig familj i Nasaret. Det har fått efterverkningar i 2000 år över hela världen. Och vad är det som har hänt? Människor har kommit till tro generation efter generation. Och det har förvandlat inte bara enskilda människor och familjer, utan också nationer. Och frågan om vad det är som har hänt är faktiskt en diskussion som pågår. Vi ska få se ett filmklipp snart om, det finns en av mina favoritkanaler på YouTube. Heter So Be It, alltså må det vara så. So be it, eller så är det. Och det är några stycken som evangeliserar bland judar för att tala om just det här hoppet i deras egna gammaltestamentliga skrifter. Och är runt, framförallt i Israel, men också runt om i världen. Och ett av de främsta förväntningarna som finns på Messias, och frågan är ju då, har Messias kommit? Kan Jesus vara Messias? Så en av de främsta sakerna man lyfter fram är ju att det ska bli så att Guds lag går ut till alla hedningar. Och det ska bli fred. Vilket innebär också att det här är ett av de främsta motargumenten till varför Jesus skulle vara Messias. Därför att hela världen är ju fortfarande hednisk. Den har inte blivit judisk. Och det är framförallt inte fred. Eller hur? Så här möter han en ortodox jude i Paris ute på gatan, och så börjar de diskutera och samtala om det här. Vem är Messias och vad kan man förvänta sig av honom? Så vi ska få se det klippet här.
It's Messiah. Who is Messiah? Mm-hmm. And in fact, you're absolutely right. Messiah is a man. Mm-hmm. He's a man. He has two chapters only about Messiah. Who is Messiah? Mm-hmm. And in fact, you're absolutely right. Messiah is a man. Mm-hmm. He's a man. He has two.
Det är inte han som upprepar sig, utan det är klippet här som loopar av någon anledning. Jag vet inte om vi kan få ordning på det.
Chapters only about Messiah. Who is Messiah? Mm-hmm. And in fact, you're absolutely right. Messiah is a man. Mm-hmm. He's a man. And he will bring peace to the world. That's true.
Okay.
He will bring peace between God and man. That's yes. True. But how he does that? Mm-hmm. He does that with the power of Torah. It means he will bring back the Torah to rule in the world.
Right.
Which means today we are doing Orthodox Jew, we are doing a lot of mitzvot.
Yes.
We're putting tefillin every day.
Yes.
By the way, you did today?
Not today.
Yeah. There is a very special place in the 17th.
We'll go there. Study.
Yes. Okay, very good. And you'll put tefillin there.
I'll be happy.
Yes. And so we do a lot of things.
Right.
But we don't really feel the stuff. I mean, I put feeling because it's written. When the Messiah will come, there will be a peace between what we know and what we feel.
Okay, can I comment on
this? Yes.
Okay, so when Yeshua, when Jesus came, him and his followers, mostly his followers, brought the Torah, not the Talmud, the Torah, the Tanakh, the knowledge of the Torah, to the Gentiles, to the rest of the world. And so if one of the missions of the Messiah is to bring the knowledge of the Torah to the world, not just to the Jewish people, yeah, to the world, we believe that he accomplished that with his coming, because now there are billions of non-Jewish people all over the world that believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob because of Jesus, because of the Jewish man that came, yes, to bring not just the Torah, but also an elevated form of the Torah.
You know, it's amazing because what you said, Maimonides say that.
Yes, but Maimonides came how many, 1,000 years
we
later?
No. Pausa där.
He's talking about Jesus.
Yeah.
Tack så mycket. Så här ser de här samtalen ofta ut. Ibland är det väldigt hetsigt, ibland är det i ganska djupt samförstånd ändå om grundläggande saker. Men det de pratar om här är alltså, det var några ord som är obekanta, men Torah pratar om, det är alltså Moseböckerna, lagen, det är den främsta delen i GT enligt judarna. Och det är det som ska känneteckna Messias, att han ska föra ut kraften av Moseböckerna, av buden, ut bland hedningarna. Och så säger han någonting som är ganska så intressant här, tycker jag, att han säger att jag Jag gör de här buden, de är mitzvot. De gör jag därför att de står. Och jag binder tefillin, pratade han, och han ville att han skulle följa med honom. Frågade, har du bundit tefillin idag? Det är de här bönerämmarna han har sett runt armen och runt huvudet. Och det är en viktig tanke hos dem, just för att påskynda Messias ankomst, att judar håller fast vid buden. Sen han pratade med honom, den här kristna juden, så sa han, har du bundit sånt tefillin idag? Nej, inte idag. Nej, men kan du följa med mig ner till nummer 17 på gatan här, så har vi några stycken där som du kan. Så det är viktigt för honom i sin inomjudiska mission. Men så säger han så här, jag gör det därför att det står så. Men ett av kännetecknarna för Messias när han kommer, så ska det bli en länk mellan hjärna och hjärta. Alltså att jag inte längre gör någonting bara för att det står så, utan för att jag känner för det. Och så att lagen går ut till hedningar. Och så svarar då annat. Men det är ju precis det här som har hänt. Lagen har gått ut till hedningarna. Genom Jesus Kristus så har miljarder hedningar fått lära känna Israels Gud. Miljarder med kristna har också fått uppleva den här länken mellan hjärna och hjärta. Att det inte är någonting som handlar om intellektuell kunskap, utan någonting som landar i hjärtat. En annan av profeterna i Bibeln talar om just där, Hesekiel. Han talar om hur Gud, när det här nya förbundet upprättas, ska byta ut stenhjärtat som vi alla människor har, oviljan till Guds vilja. Byta ut mot ett hjärta av kött, alltså få ett hjärta som är så som Gud vill och som vill hans vilja. Och här måste vi säga att kristen mission är unik. Det finns ingen annan religion som har den spridningen över världen på det sättet genom historien. Där missionen förvandlar på det sättet, och där man talar i första hand om, inte bara om kunskapen om någonting eller om levnadsmönstret, utan just relationen. Att det är den här hjärtats kunskap. Judendomen är inte missionerande alls egentligen. Utan det är för att den här andra också var jude, som man säger. Vill du följa med här och lägga de här bönerämmarna? Man är nog om att judar ska leva judiskt. Resten av världen, det tar Messias hand om. Så det är helt rätt i den förväntan. Det tar Messias hand om. Islam har vuxit också mycket, men har framförallt vuxit genom erövring. Och det finns imamer som helt öppet säger att islam hade inte varit alls i den storleken det var om man inte hade haft apostasilagarna. Alltså de lagarna som hotar med dödsstraff om man lämnar islam. Tappet hade varit enormt om man inte har hållit kvar folk med hot om våld. Andra religioner världen över är ganska så kulturbundna, platsbundna. Men kristendom har en unik förmåga att leta sig in i varje kultur, varje område i världen. Inte med hot om våld eller påtryckningar, utan därför att det är människans egenskapare som uppenbarar sig själv, som talar. Därför att det är någonting oerhört, det här. Att Gud själv blir människa. I många religioner ses det som avskyvärt, den tanken. Gud blir människa. Han förenar sig med oss. För att ta bort barriären mellan människa och Gud. Synden, ondskan. Det som lägger sig som en tjock, tjock hinna. Jag vet inte om du har kontaktlinser och har somnat med dem någon gång. Och så vaknar upp. Riktig grötig hinna. Svårt att få ur dem också. Torka fast. Det är vad synden gör med vår andliga syn. Vi har somnat. Det torkar fast. Vi vaknar. Vi får inte bort det. Det är bara tron på Jesus som kan lösa den här hinnan. Som får oss att se klart. Så Gud blir människa och förena sig med oss. Och syftet med det är att vi ska få förenas med honom. Han blir människa så att vi också faktiskt kan bli gudomliggjorda. Inte bara det att vi blir förlåtna för vår synd, att vi får bli upprättade i vår gudslighet, utan det får bli någonting ännu större. Vi sjöng det här innan, hur Gud ska bli allt ut i alla. Vid Jesu återkomst, hur han uppfyller inte bara himlavalvet utan sen också uppfyller allt. Så frälsningen består i det här, att Gud har besökt sin egen skapelse. Och så allvarlig är synden att han måste göra det eller vill göra det. Med det syftet att han lider och dör och tar mänsklighetens synd på sig. Om det är så att du har gått i kyrkan länge så kan vi bli väldigt hemmablinda för det här. Vi är vana vid att se korset med Kristus hängande på. Men det är någonting oerhört, inte bara att Gud har blivit människa utan också Gud själv väljer att gå in i döden, förnedringen och det värsta av allt, att ta in synden. Det som inte är förenligt med hans väsen tar han in i sin kropp. Men för att han är sann Gud och sann människa kan döden inte hålla honom. Och så brister förlåten i templet. Det som skimmer Guds helighet för oss. Vi kan få se Gud klart. Vi kan få en relation med honom. När vi tror på honom. Vad är tro? En av de mest grundläggande betydelserna av ordet tro, när Bibeln använder det, att lita på. Lita på Herren, lita på löftena, lita på hoppet, lita på förutsägelserna, lita på ögonvittnena som sen har blivit nedtecknade och berättat om det här. Lita och så prövar vi och se om det håller. Och Paulus skriver om det här i episteltexterna, alltså en av brevtexterna för den här dagen. I Andra Korintherbrevet. Skriver han om de här löftena om tron. Alla Guds löften har i honom, alltså i Jesus, fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Alla Guds löften har fått sitt ja i Jesus. Det Gud har lovat hela världen genom årtusenden, det har fått sin fullbordan i honom. Hela världen har fått sin väg till sin skapare i honom. Det är bara i tron på honom. Och i tron på honom så får vi också ta emot inte bara löftena om evigt liv utan också erfarenheten av honom. Vi får ta emot Guds egen ande som påminner oss om löftena, som skapar tro, som lyser upp och som gör att vi som kyrka inte agerar i egenskap av oss själva eller i våra intressen utan vi får möta och vi ska möta den här världen med Guds ljus. Så att när vi talar med människor talar vi Guds ord. Våra egna ord kan vara uppmuntrande för all del. Men Guds ord, det är bara Guds ord som kan uppenbara Gud själv för människor. Det är bara Guds ord som kan tala in i ett mörkt hjärta. Där ingen människa, där ingen profession har kunnat lösa. Men där Gud kan få bryta igenom. Så låt oss lita på honom. Och där är hans egen mor, Maria, en strålande förebild i att lita på Gud. När hon får sitt besök av ängeln. Jag kan bara ana hennes bävan inför de löftena hon får. Men hon väljer att lita på Gud. Lita på hans löften, på hans fullföljande. Hon ger upp sitt liv. Det är det hon gör, rent konkret. Om det här inte bär. Hon ger upp sitt liv inför honom. Därför så har människor jublat genom världshistorien och jublar fortfarande världen över när de får höra glädjebudbärarna komma över bergen. Också rent bokstavligen på missionsfältet. När du får ytterligare en bibel i julklapp säger du kanske tack och bock och ställer den i bokhyllan. När förföljda kristna i Kina eller Mellanöstern får en bibel, kanske aldrig haft en egen bibel, så gråter de av lycka. Advent och jul är någonting oerhört vackert och fantastiskt och stämningsfullt, och det ska det vara, men det är också något djupt, djupt, djupt allvarligt. Vi har den här julen överhängande hot över våra syskon i Nigeria om att islamistiska grupper ska in och bränna kyrkor. De har redan kidnappat och avrättat kristna. Det sker i Syrien. Det sker runt om i världen. En debattartikel i Dagen häromdagen av tre syriska ortodoxa syskon som gråter över kyrkans tystnad, kyrkornas tystnad i det här. Och samtidigt också talar om att det finns bara en lösning på det. Kristus själv, hans ljus, hans sanning är det enda som kan befria människor, men det är också det som förpliktigar oss som säger sig följa honom. Så låt oss lita, i likhet med Herrens egen mor, på att Gud är den som griper in och fullföljer det han har lovat. Hennes respons på Elisabets hälsning är just en lovprisning, men också en stark proklamation över vad som händer när Gud griper in i världen. Så vi avslutar med att läsa fortsättningen på evangelietexten som vi läste idag. Här får du lyssna, för den kommer inte upp på skärmen här. Då utbrast Maria: min själ upphöjer Herren, och min ande jublar över Gud, min frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den mäktige har gjort stora ting med mig, och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över de som vardar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat de som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.